I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves!
Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestio Podcast. Jag hoppas att ni alla mår super, super bra. Jag är så glad att bjuda in Louise Henning idag till podden. Välkommen hit Louise.
Tack så mycket.
Så kul. Många av mina lyssnare känner säkert igen dig också via ditt fantastiska Instagram-konto Highly Sensitive Person. Och det är just det som är dagens ämne. Högkänslighet, vad det innebär att vara en Highly Sensitive Person. Och detta är ju någonting som du har skapat ett fantastiskt konto kring och hjälper hur många som helst att navigera sig i sin högkänslighet. Och jag känner själv igen mig som högkänslig. Jag vet att som sagt många av mina lyssnare och följare gör det också. Och jag sa det här till Louise innan och tackade henne för att igår, så vi skulle egentligen spela in det här avsnittet igår. Men jag kände mig så dränerad på energi och kände att jag måste liksom hedra min kropp och lyssna på den när den är trött och flytta fram liksom, och att boka om ett möte. Det är ingenting som man ska liksom skämmas över, tycker jag i alla fall. Och jag visste att Louise skulle vara förstående i det här. Men jag tycker vi ska normalisera det här. Mår man inte i topp så ska man ändå kunna flytta eller boka om. Det är liksom inga konstigheter, tycker jag i alla fall. Detta avsnitt så vill jag dels prata med dig Louise just om liksom hur din resa har sett ut med att vara högkänslig. Men också kanske dela lite så här tips och verktyg i hur man kan navigera sig i sin högkänslighet. För att jag vet att det är som sagt många som är det själva som lyssnar på det här avsnittet. Men alltså om man tittar lite grann på hur... Alltså hur det är att vara högkänslig, om man tittar liksom i Matrix liksom samhället, så har jag fått en uppfattning om att vara högkänslig är lite så här negativt betonat eller betingat. Alltså typ så här att man får höra, åh vad du är känslig, ja, men släpp det där, sluta vara så känslig. Och jag personligen ser ju min känslighet som en superkraft nästan, för att det är, om man tittar liksom ut andligt perspektiv, så är det ju att vi upplever vår andlighet och vår intuition bokstavligt talat genom vårt kännande. Men också liksom ur ett mänskligt perspektiv, att vi är inkännande i situationer eller människor som kanske inte ger oss energi och kanske istället tar energi från oss. Att vi har den insikten i att kanske förflytta oss ur de situationerna. Så jag ser ju det som en väldigt positiv grej, om man vet hur man ska värna om det såklart. Annars kan man ligga som jag gjorde, som en soffpotatis och inte fatta någonting och bara må dåligt hela tiden. Men hur har din resa sett ut Louise med din liksom, högkänslighet? Hur ser du på det här med att vara högkänslig?
Men först och främst, precis det som du sa, känns som att det är så vanligt.
Ja.
Att man liksom inte... Ja, det är väldigt många som inte vet hur de ska hantera sin högkänslighet. Men man vet att det är någonting som inte liksom limmar. Och att det är många då också som inte är högkänsliga som förknippar det med någonting som är bara negativt. Att det är väldigt negativt laddat hela ordet högkänslig. Ja. Det kan man komma ihåg, eller i alla fall jag som när man var liten, att så här, men sluta vara så känslig, ta det inte personligt. Alltså, mm. Alla de här grejerna som bara fylls med att det är något dåligt att vara högkänslig, eller känslig.
Mm.
Det är supervanligt, jag får jättemycket DMs kring det liksom.
Mm.
Slutar man vara känslig? Det är en ganska svår.
Och då får du den frågan, hur slutar man vara känslig?
Ja, hur slutar man vara högkänslig?
Det är precis jag vill inte det man det. Inte ska vara. Man ska ju stänga av känslorna.
Nej, jag vet. Och det går ju inte heller att sluta vara högkänslig. Som att det är ett personligt drag. Så det är ju som att liksom säga till någon typ som blöder, bara sluta blöda. Okej, hur ska jag göra det då? Liksom? Det går ju. Ja, det var det första jag ville säga. nej, men hur jag kom på att jag var högkänslig. Alltså jag har ju alltid varit det.
Ja.
Inser jag ju nu i efterhand.
Mm.
Men det som gjorde att jag liksom landade i att gud, det är nog, ja, jag är inte som alla andra. Eller de flesta andra i min närhet.
Mm.
Var när jag blev utbränd med liken i väggen.
Mm.
Och för då blir det liksom att alla ens sinnen är på liksom max. För att man, det är liksom stopp överallt. Liksom. Det finns inga, man får inte ut något och man får inte in något. Och det är bara tar stopp. Liksom.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag tänkte typ, nu kommer jag inte ihåg orden grann, men så här, varför känner jag så mycket? Alltså, varför tar jag in så mycket?
Ja.
Liksom, som inte, som jag, på något sätt visste jag ju innerst att det var inte mitt, men det kändes som mitt.
Mm.
Och då så googlade jag, tror jag, bara så här, vet, typ i panik lite, bara hjälp, varför känner jag?
Why am I so sensitive?
Ja, typ så. Och då till slut så hamnade jag på en sida där man kan göra ett självtest. Och det är ju liksom inte så vetenskapligt bevisat, men det är liksom x antal påståenden. Och så får man kryssa i det man tycker stämmer. Och har man, om det nu är, jag tror att det var 14 och uppåt, så är man sannolikt högkänslig då.
Mm.
Och då tickade jag i ganska många av de boxarna. Så kände jag att jag fick, liksom, när jag läste på, bara, men gud, varför har ingen sagt det här innan?
Ja.
Det här är ju, de beskrev ju mig liksom till punkt och pricka. Så det var egentligen startskottet till att jag insåg att jag var högkänslig och liksom började gräva i hela det här, vad det liksom innebär.
Men är det som, alltså, så du sa innan att det är ett personlighetsdrag, så det är liksom ingenting man, ingen diagnos liksom.
Nej.
Som att man får en ADHD-stämpel liksom. Att,
nej, exakt.
Nej.
Utan i alla fall vad jag vet, i Sverige är det inte det.
Nej.
Sen får någon gärna rätta mig om det är någon som vet något annat. Men i andra länder kan det vara så att man diagnostiserar det. Men det är som att det är ett personligt drag, så känns det som att det liksom är lite svårt kanske.
Ja.
Diagnos. Så att det är egentligen, det är väl mycket. Jag tror att man också vet lite innerst inne om man är högkänslig eller inte. Att man har någon slags här, inre kompass som ändå säger. Alltså man, ja, man känner att man kanske inte funkar exakt som, nu citerar alla andra.
Ja.
så att det är testet skulle jag rekommendera alla, om man är osäker.
Vad är det för typ av frågor som kan dyka upp på ett sånt test?
Men vad kan det vara typ? Du blir lätt överstimulerad i stora folkmassor.
Aha.
Man är känslig mot men vissa material i tyger och sånt där. Höga ljud.
Det sticks in, liksom.
Ja, precis. Ofta de här lapparna i nacken kan vara så.
Usch!
Ja. Bort. men mycket tid att återhämta sig. Undviker liksom film och dokumentärer som är mycket våld. Alltså, för man tar, det går liksom rakt igenom.
Ja.
Men mycket tankar och funderingar. Man kanske klassas som en ältande person.
Mm-hmm.
Att man tänker och vrider och vänder på mycket och och också den här klassiska när man var liten, att man då andra stämplade, satte stämpeln på att man var känslig eller blyg. Liksom.
Okej.
Så det finns ju ett gäng olika.
Alltså jag tänker det här med att vara blyg, är det kanske för att man har bara en starkare inre värld än vad man har en yttre? För jag är väldigt, liksom, jag är mycket, dels i en, jag har en väldigt liksom stark fantasi, så jag tycker om att bo i den världen, men också att jag tänker väldigt mycket, vilket kan vara en, alltså, både en styrka men också en svaghet, för att det kan bli så att jag övertänker saker och inte kan släppa det. Det har blivit mycket bättre nu, men innan typ om jag fick kritik för någonting så var det så här: åh gud, alltså jag är sämst. Nej, nu gör det, nu kan jag aldrig mer säga eller uttrycka mig eller göra det här. Det här är så jobbigt liksom.
Jag känner igen mig jättemycket.
Men det har liksom, på något sätt så har jag landat i att jag är bara människa och vi gör fel. Och det är egentligen, om jag gör fel, who cares? Alltså vem bryr sig? Det är, om det är någon som skulle reagera på det, då är det på dem liksom. Mm.
Men det ligger ju också i, kanske, kan jag tycka, i hur man levererar feedback eller kritik.
Ja.
Fine att man kan känna att det går rakt in. Det är väl också bra, för att då tar man ju åt sig och jobbar liksom på det. Men det finns också ett sätt att leverera det som gör att det kan bli mer eller mindre
smärtsamt.
Ja, exakt. Jag kämpar jättemycket med det också.
Absolut. Det finns ju otroligt bra feedbackmodeller för er som vill jobba med det. Men konstruktiv kritik i alla lägen, tänker jag.
Ja, verkligen.
Men hur är det? För att, alltså, jag skulle nog säga att jag blev mer bekant med begreppet empat innan jag förstod att man kunde vara högkänslig. Men sen samtidigt så ser jag liksom att det är ganska diffus linje mellan de två begreppen.
Ja, precis.
Är de typ samma sak, eller hur ser du på det?
Ja, men i grund och botten är det typ samma. De har liksom samma grunddrag.
Yeah.
Att man delar liksom kärleken till typ natur, lugna miljöer, hjälpa andra. Och där som pratar om att man liksom har ett rikt inre liv. Typ mycket så här, man tänker och kanske dagdrömmar sig bort i någon så här härlig värld som känns lite trevligare när man är. Men det som egentligen skiljer dem åt är att som empat så observerar, eller absorberar du andras känslostämningar. Så att du tar verkligen in dem och gör den känslostämningen till din egen. Och det är ganska svårt att separera liksom sina egna känslor och sina stämningar från andras. Men sen är det jättevanligt, alltså de flesta högkänsliga är högkänsliga och empater. Så att det är därför det blir så suddigt.
Ja, det är ingen lätt kombination.
Nej.
Det där känner jag igen mig. Så att en högkänslig person, om man liksom mer bara skulle skilja dem åt mer konkret, och så är det att en empat kan också absorbera någon annan känsla, medan en högkänslig blir bara påverkad av.
Precis, man känner in väldigt mycket liksom att det, man kan känna av och känna in, men man tar inte in det.
Det där har jag ju ett stort problem med, och det är det jag jobbar väldigt mycket med när det kommer till min andlighet, så här, vad är mitt och vad är ditt?
För det är jättesvårt.
Det är så svårt, alltså det är så svårt, och typ där är det också att jobba mycket med sin intuition och liksom lita på den här inre rösten som säger nej, Stella, det är inte ditt, du kan släppa det. Men det är, alltså det är fruktansvärt också när det kommer till djur. Alltså jag älskar djur så mycket. Jag kan inte ens titta på en video när ett djur blir liksom dåligt behandlat eller vad det är. Alltså det kan sitta hos mig i flera dagar alltså. Och jag kan så här, alltså min kille tycker jag är helt knäpp ibland. Jag kan stå och laga mat, så dyker den här videon upp i huvudet och börjar storgråta. Han bara, vad är det? Jag bara, det är en video jag såg för 3 dagar sedan. Han bara, alltså vad håller du på med? Men det kanske är jag är fisk också, så kanske är det att jag är lite extra känslig. Vad är du för stjärntecken förresten?
Kräfta.
Är det så? Ja, det är mycket känslor där också.
Jag är så här, känsligaste.
Men har du haft svårt? Ja, nej, för jag tänker med kräftor, alltså de har ju ofta liksom ett hårt skal. Så att utåt mot världen så kan det ju uppfattas som att de är ganska liksom avstängda när det kommer till sina känslor. Att de inte visar så mycket utåt sett, men har det väldigt mycket bakom liksom stängda dörrar och liksom inom sin egna liksom trygga plats, så har de ju väldigt mycket liksom nära kontakt till sina känslor. Hur har det liksom varit för dig? Kan du känna igen dig i det?
Ja, både och. Alltså, mycket för mig har att göra med vad det är för människor jag är med. Alltså, är det folk som jag känner, som jag känner mig trygg med, då öppnar jag upp, då är de liksom längst in i kassavalvet. Liksom.
Ja.
Men där jag känner att så här, jag vet inte riktigt om det är genuint. Alltså att jag är lite osäker på den andra personens liksom intentioner.
Mm.
Det är någonting som bara, man känner av en vibration typ om det stämmer eller inte.
Ja.
Då kan jag vara lite reserverad. Jag släpper ändå in, men jag kan inte vara mig själv till 100%.
Nej typ. Men det känner jag också igen mig i.
Men det är nog också att man har varit sig själv till 100% med folk som inte man ska vara det med kanske. Ja. Och så har man blivit bränd av det. Så det är väl också lite en sån försvarsmekanism kan jag tänka mig, blandat med hur man är som person.
Mm. Ja, verkligen. Jag tänker så här, för att när man är högkänslig då är man ju, alltså i grund och botten det är energin man är känslig för. Hur har det, nu vet inte jag, för jag kan inte så mycket om just dig personligt. Utan jag har ju följt ditt fantastiska konto och liksom med högkänsligheten. Men alltså det här är ju en spirituell podd, så jag tycker om att komma in på de här ämnena också. Och jag vet ju att du är liksom insatt i kristaller och lite sådana grejer. Men har du liksom, är du medial på något sätt? Eller hur liksom, har du någon sån sida till dig själv också?
Jag skulle ändå säga att jag är det. Mm. Men att jag var ganska dålig på att utforska det, tror jag.
Ah.
Min mamma är supermedial och min syster är det. Och jag har ju liksom upplevt grejer som jag känner att det här kan inte jag riktigt förklara.
Ah.
När jag var yngre. Ah. Men jag har liksom aldrig gjort mer av det. Jag har nog bara, ja, så är det typ. Och så gör jag inte mer av det. Så att jag skulle ändå säga att jag är det. Men jag skulle nog kunna öppna upp för det ännu mer.
Mm. För där tänker jag liksom att vara högkänslig är ju också en slags liksom superpower, om det är att öppna upp sig liksom andligt, just för att man upplever ju det genom sitt kännande, alltså sina sinnen helt enkelt. Så jag har liksom försökt landa lite i det liksom och typ, ja, alltså utforska det lite. Är de flesta som är andliga eller har mediala gåvor, är de högkänsliga? Alltså jag känner att det finns liksom någon koppling där.
Men tror jag också. Men det finns liksom ingen forskning på det.
Nej, exakt.
Alltså så. Men jag tror att det är jättemånga som är det. Just för att man är så, vad heter det på svenska? In tune. Alltså så här, uppkopplad mot sina känslor, hur man känner och vad andra känner liksom.
Precis, för jag kan ju gå in i ett rum och bara, uff, här är det någonting.
Mm.
Alltså här är någon energi off, eller här är en väldigt stark energi, eller med en människa också. Alltså så här, här är det någonting. Alltså det är liksom det här, man kan inte sätta finger på vad det är bara en känsla man har inom sig. Och jag har verkligen reflekterat ganska mycket över det här på sistone, och det dykt upp mycket så här gamla saker som bara har dykt upp av någon anledning, men också liksom hur jag var när jag var yngre, att jag var väldigt känslig för miljöer, och jag kände direkt när någon ljög för mig. Alltså, och mina föräldrar, jag kände liksom, alltså jag har alltid känt typ att mina föräldrar inte hör ihop.
Mm.
De har ändå varit ihop för mig och min bror, men jag har aldrig känt att den där liksom sexuella kärleken som ett par ändå ska ha, den har liksom aldrig funnits där. Och det är typ så här, de har försökt liksom ha en fasad mot mig och min bror där, jo men vi älskar varandra och sådär. Jag bara, men jag känner att det är någonting som är off här liksom. Det har alltid varit med mig så starkt att jag känner liksom när någon säger någonting, när det inte är genuint. Liksom när det inte är genuint, det är nog det jag vill komma fram till.
Men när orden inte matchar vibrationerna.
Exakt.
Ja. Det här är så läskigt, för att det här, jag tänkte precis säga det här exemplet. Mina föräldrar och jag och min syster är exakt samma.
Va?
Jag visste att mina föräldrar skulle skilja sig från att jag var 10. Men de skilde sig typ när jag var 20. Och när de sa det, jag bara, ja, men det har jag vetat.
Är det sant?
Ja.
Nej, det var sjukt.
Och för det är också, det är precis det som du sa, liksom, typ om de har hållit handen eller typ pussat, så har det varit så här ganska platoniskt. Typ. Alltså man har känt så här, ja, det var en puss, men var den innerlig då? Eller så här, man känner liksom inte den vibrationerna mellan dem som man tänker att det ska vara när man är ett par typ.
Exakt.
Utan bara vänner mer.
Precis. Och det är så här, nu de är ju så här som syskon. Liksom. Vi umgås ju på alla högtider och allting. Och mina föräldrar är jättebra kompisar. Vi umgås med deras nya respektive och allting. Liksom. Men jag har liksom alltid känt, ni ska inte vara ihop. Varför är ni ihop? Och det är så här, och det är det som jag också tycker är så viktigt. Liksom, att vara att genom sin känslighet så har man ju så mycket närmare till en sanning också.
Mm.
För att är det så att inte någonting känns rätt, man ska ju inte stanna i någonting bara för någon annans skull. Utan att man ska ju vara sann mot sig själv och sina känslor, det talar ju så tydligt när någonting är off liksom. Så att, ja nu kommer vi in på det också.
Ja. Men ett exempel för att jag, också att man så här, jag kan också, jag känner väldigt mycket så med typ vänner och så. Att om man frågar, bara, men hur är läget? Bara, det är bra, så känner man, är det bra?
Exakt.
Och det var någon gång jag frågade min kompis här, men det känns inte som att det är bra. Är det verkligen bra? Liksom. Och då bara bröt hon ihop. Hon bara, nej, det är jättedåligt. Alltså så att hon bara försökte hålla uppe. Och den fasaden, alltså den gråzonen mellan, alltså den vibrationen som inte stämmer överens med det de säger. Det är så svårt att inte agera på den, tycker jag.
Ah.
Att man känner så här, jag vill bara att du ska kunna säga som det är. Typ. Det är så mycket skönare att kunna...
Ja, men det är också så här, det är så inmatat liksom att man ska... Alltså det är aldrig så när jag frågar någon, hej, hur läget? Att de nej. Bara, nej men det är skitjobbigt just nu. Alltså det är jättejobbigt, det här har hänt och bla bla bla. Utan nej. Det är alltid, jo men det är bra själv då.
Ja, jo men det går på automatik.
Men det blir bara så liksom så här, så sorgligt också för att man känner så tydligt att det är så många som inte mår bra. Men ja. Som trycker bort de känslorna för att det liksom inte är... normalt, eller inte normalt, alltså det är fel ord, men att det inte är normen liksom, att prata om sina känslor och prata om liksom, sitt kännande. För att trycker vi bort det hela tiden så hamnar man ju typ i ett läge som du var i, att man blir utbränd.
Mm.
Man liksom, för att när man är utbränd, enligt mig, då det är, jag har själv inte varit det, men jag känner att jag har varit nära det. Mm. Men det har varit att man totalt frikopplar sina känslor för att man kör över sina känslor hela tiden. Och sen så helt plötsligt så bara rinner bägaren över och det liksom bara är tvärstopp. Så det är så himla, och jag tror liksom på något sätt att alla har en högkänslig ådra, men att det bara handlar om hur in tune, för att återkomma till det ordet, hur liksom in tune man är med sina känslor liksom. Jag tror att alla egentligen har den förmågan. För att vi är kännande varelser. We are sentient beings. Liksom. Så det, och det är det liksom jag egentligen vill bara lyfta fram också i den här konversationen. Att var inte rädd för dina känslor. För att dina känslor är din kompass.
Mm.
Och det är liksom genom dina känslor som du vet vad din sanning är. Vilken riktning du ska ta. Hur du kommer i kontakt med ditt autentiska väsen. Liksom. Så ja, jag tycker det är, jag tycker verkligen att liksom att vara högkänslig är en superkraft, men det kan vara väldigt dränerande också såklart om man inte kanske har insikten i att man är högkänslig.
Ja, exakt. Det är ju, men det är ju extremt mycket input man får varje dag.
Ja.
Som man ska hinna sortera och sålla ut och bromsa och känna in och ja, allt möjligt.
Mm.
Och det är inte bara det man ser och hör, utan det är också det man känner.
Exakt.
Så det blir ju ganska snabbt mycket.
Vad har liksom varit din största utmaning som högkänslig?
Jag tror det är men lite det vi har pratat om, så här, typ ta hand om sin energi.
Ja.
Och våga sätta mig själv i första rummet, för det har jag varit superdålig på. Jag är ju som klassisk people pleaser, som ganska många högkänsliga tror jag. Att man vill så gärna att andra ska må bra, så att man prioriterar dem först och så tänker man, det löser sig, och så gör det inte det. Så att just ta hand om sin energi och fylla på liksom sin energitank har nog varit den största utmaningen, men också sätta gränser liksom. Den är ju jätteläskig, tycker jag fortfarande.
Är det sant, att sätta gränser?
Ja, men också för att jag tror att jag inte är van, jag har inte varit van att göra det. Så när man väl börjar så kanske man sätter en svagare gräns än vad man har behövt, och så känner man att ingen respekterar den för att den inte är tillräckligt tydlig. Och då blir det så, nej men då vågar jag kanske inte, då vågar jag inte igen, ingen lyssnar på mig. Så det är så mycket övning i det också, tror jag.
Ja. Verkligen. Varför tror du att så många högkänsliga är people pleasers?
Men jag tror det att man känner in, att man vill liksom inte, man vill bara att det ska vara bra och härligt och inte vara till besvär. Typ. Att man vill bara att det ska bli en härlig stämning.
Ja,
så man ska gå in i ett rum och typ känna så här, här nu är det jobbigt.
Ja.
Utan bara man vill lösa så att alla mår bra på sitt plan och då blir det bra helhet. Och då kan man trivas där och känna så här, ja men nu är det bra och lugnt och skönt. Liksom.
Mm.
Man tar ett, det blir ett ansvar som outtalat faller på en som högkänslig. Tror jag, och rätta till och skapa bra stämning på ställen där man egentligen kanske, alltså det är inte ens ansvar, men man tar det ansvaret.
Exakt. Men hur känner du liksom, vad var det som gjorde att du började få insikt i att du kanske behöver sätta mer gränser och sluta sätta alla andra före dig själv? Var det i samband med din utbrändhet?
Ja, alltså jag kände ju bara att så här, jag visste ju inte vem jag var typ. Alltså jag visste vem jag var, men det var inte, jag visste inte vad jag behövde för att må bra. Jag visste att okay, jag tycker det är kul att hänga med kompisar. Typ. Okej, men what else? Liksom.
Mm.
För jag var ju liksom uppe i mitt huvud hela tiden. Jag var liksom aldrig ner och kände att så här, nu är det lugn och ro här. Liksom. Det var ju ofta att jag åkte till mina kompisar i typ Lund och så var man liksom festade med dem 3 dagar i rad. Och så undrar jag varför jag mådde liksom sämst sen jag kom hem. Är jag bakis? Nej, det är inte för att jag har varit druckit lite. Men, utan det är för att jag var socialt bakis och energibakis. Så att det har varit mycket sådana grejer som jag bara fått analysera. Så här, vad det jag gör, varför funkar inte det? Eller varför jag kanske inte kan vara ute en hel kväll och komma hem klockan 12. Jag kanske får gå hem 10 då. Så får jag väl vara klassad som den tråkiga om det nu är så folk, att folk tycker det. Liksom.
Mm.
Men det är det jag behöver för att kunna må bra och vara liksom en bra kompis eller partner, familjemedlem.
Ja, för är din partner också liksom högkänslig?
Nej, alltså han är en känslig person på ett annat sätt än vad jag är. Men jag skulle inte klassa någon som högkänslig.
Nej.
Så att det har varit mycket så att jag fått förklara längs vägen innan man själv visste hur man skulle förklara vad som pågick.
Ja. Men det känner jag också igen mig. Min kille är heller inte så här hög. Han är känslig. Alltså, det är han absolut och jättefin så. Men han blir inte alls lika påverkad som jag blir av andra människor. Alltså, vi kan vara ute och jag kan komma hem och bara, alltså jag är så trött nu. Alltså, jag måste bara en runda på stan, du vet. Alltså, gå på stan en lördag. Nej. Det är det värsta som finns. Och jag kommer hem och jag bara, jag måste ta en nap nu på en timme, tror jag. Han bara, men vad? Skulle vi inte gå ut och fika? Jag bara, jag orkar inte.
Snälla, vi har varit ute precis. Nej, jag vet.
Nu måste jag återhämta 24 timmar. Men det är så här.
Jag ska åka på spa.
Ja, exakt. Men det, men det är så svårt.
Men det är samma typ om man handlar, vi brukar handla på fredag, så här, fredagstacos efter jobbet.
Ja, okay.
Och det är också så här, jag liksom förbereder mig typ hela dagen och bara, okej. Okay. Jag ska försöka stänga av här innan jag går in och blir stressad av alla barnfamiljer och typ gubben där borta som skäller på sin partner. Liksom, och han bara suckar. Du vet, alla de här grejerna som bara går rakt in. Jag försöker liksom bara förbereda mig. För det är inte det ultimata stället att vara på.
Nej, för upplever du också det som att det är som att dina öron också växer? Som att du hör allting också? Alltså som att helt plötsligt så är jag involverad i allas konversationer även fast jag inte vill vara där. Så ja. Låt mig. Hur stänger jag av? Vi får komma och öronmuffa någonting.
Det är typiskt när nu åkte, eller innan pandemin så åkte jag ju buss och så spårvagn till jobbet, men nu cyklar jag. Men då var det en sån klassisk som man åkte med min sambo. Men gud, alltså hörde du, hon ska på en 4-dagars fest nere i Amerika typ nästa vecka. Han bara, va? Man typ inte hörde någonting. Jag hör ju vad alla, plockar upp alla olika grejer liksom.
Ja, exakt.
Men det är väldigt svårt att stänga av.
Ja, exakt.
Men en del av mig tycker också att det är lite roligt. Alltså det är kul att liksom vara delaktig. Men det blir också när det blir för mycket så bara,
ja. Har du råkat typ lägga en kommentar och bara, du förresten, jag hörde det ni sa. Alltså,
jag rekommenderar det.
Jag rekommenderar det schampot, det är jättebra mot slitna toppar. Men det känner jag har varit en utmaning för mig, det är liksom att stänga av. Så att jag är så tacksam nu för att liksom jag hade mitt, vad ska man säga, mitt uppvaknande till min andlighet har varit nu de senaste 2-3 åren. Jag har ju alltid liksom haft den sidan men har stängt ner den som många andra på grund av att liksom den har blivit avvisad av min direkta omgivning för att ingen annan har liksom hållit på med det.
Nej.
Men jag har att jag kan säga så här liksom, tills jag började förstå att jag kan liksom jobba med intention, jobba med att sätta liksom upp ett skydd runt mig själv, jobba med att sätta gränser, jobba med att till exempel säga nej till saker och ting istället för ja. Att det är ett sånt, det är så otroligt kraftfullt när det kommer till ens att värna om sin energi.
Mm.
Varje gång man säger ja till någonting man egentligen inte vill så ger man egentligen bort lite av sin energi. Alltså det skapas ju energiläckor hela tiden. Så att jag liksom så här, när det kommer till min högkänslighet så är att jag kommit i kontakt med min andlighet, det har varit alltså, avgörande för att jag ska må bättre i min högkänslighet. För innan så fattade jag inte. Jag sa ja exakt som du. Jag sa ja till allt. Jag var en people pleaser. Jag ville bara att alla andra skulle ha det bra. Så fort stämningen var lite off, då skulle jag in och pilla och göra så att det blev bra igen, även fast jag körde över mig själv. Och allt liksom. Bara ville vara den här duktiga flickan liksom. Och sen så märkte jag liksom att alltså första gången jag sa nej till någonting var skitläskigt. Det var så här, åh gud, tänk om de inte tycker om mig, nu kommer de tycka att jag är en bitch, eller whatever it is, liksom, det går tusen tankar. Men om man bara säger det på ett respektfullt sätt, liksom, nej det här passar inte mig, liksom. Men jag tror kanske någon annan är bättre lämpad, eller whatever it is. Mm. Det är så empowering, tycker jag.
När man, det är liksom, skönt.
Ja, det är så skönt. Och det, men det är nog liksom min största utmaning, liksom, att sluta köra över mig själv. För att man är så inkännande i allting. Att man hellre vill liksom att stämningen ska vara bra.
Mm.
För att man har en sån tydlig barometer i vad liksom stämningen är off. Att man kan gå in och försöka manipulera upp den på något sätt. Liksom.
Mm. Det kan jag liksom komma på att jag har använt humor till ganska mycket. Att jag försöker skoja. Och så här var lite check och roligt. Och så när, om det då inte skulle, om den humorn som jag är uppvuxen med funkar för det,
ja,
inte funkar i en situation, då är det ju dubbelt upp jobbigt. Känner man, åh nej, nu blir jag liksom en clown också.
Åh nej. Men har du så torr humor?
Ja. Väldigt mycket, väldigt ironiskt skulle man säga. Det brukar ju gå hem.
Speciellt men om man det är många som inte fattar ironi.
Jag vet.
Och då blir det jobbigt,
tycker jag.
Ja, det är jättejobbigt. Som verkligen tar illa vid sig när man försöker bara skriva lite. Ja, det är ännu jobbigare.
Jag bodde i USA en gång, en period. Och då skulle jag skämta med min värdmamma.
Ja.
Och då var jag ironisk. Och hon fattade, hon var liksom stoneface. Hon bara, var det ironi? Jag sa, ja. Hon bara, säg, jag skämta aldrig om det igen. Bara, då skippar jag ironin.
Och då
så det är väldigt olika så här, vilka som uppskattar det. För vissa kan ju känna sig dumma då. Liksom.
Ja, exakt. Men gjorde du det?
Vad sa du?
Kände du dig dum efteråt?
Nej, jag hade sagt det med nu. Nej, alltså för att jag sa ingenting som var... Det är typ ösregnade ute. Så sa jag, vad skönt att det är soligt. Typ så.
Va? Och hur reagerade så?
Ja, bara nej. Det funkar inte. Så tänkte jag. Men då sparar jag det tills... När jag är i Sverige igen så kanske
det är kanske mer svensk humor.
Men lite sånt, en brittisk, lite torrt typ.
Ja, exakt, älskar det. Men vad upplever men varit... vad upplever du så här, vanliga missuppfattningar kring högkänslighet?
Jag tror det är just att vi är lite så svaga och sköra. Att man måste trippa på tåg.
Ja.
Mm. Ja, att det är så här, nej du får inte säga till nu för då kanske hon börjar gråta. Det är inte det som det handlar om. Vi bara processar input på ett annat sätt.
Mm.
Och dessutom tycker jag typ att det är tvärtom egentligen. För att så mycket som vi som händer i livet som vi tar in och processar och liksom tar hand om och ansvarar för. Så är vi rätt starka, skulle jag säga.
Exakt, ja. Exakt.
Så det är nog mer åt andra hållet. Men det är väl också för att samhället har liksom tillåtit att det laddas med negativitet.
Ah.
Man är liten egentligen.
Mm. Mm.
Och det är ett skällsord typ, egentligen.
Det är faktiskt det. Mm. Men alltså jag får ju jättemycket så här konstiga liksom kommentarer för att jag säger att jag väljer att inte titta på nyheterna. Alltså jag har valt att inte titta på nyheterna på hur många år som helst. För att jag mår bara så sjukt dåligt av det. Alltså, mm. jag kan inte filtrera ut liksom, vissa grejer. Alltså, det fäster sig så djupt hos mig. Och det enda som matas i nyheterna, det är ju liksom skrämselpropaganda. Hela tiden. Det är alltid, jag kommer inte ens ihåg sist det var att jag läste liksom någonting positivt eller hörde någonting positivt som händer i världen. Utan det är alltid skrämsel och rädsla som matas ut. Och jag vill inte vara den som suger åt mig det. För att jag vet, då kör jag över mig själv.
Mm.
Och kör över mitt egna välmående.
Ja, exakt. Man nås ju ändå av.
Exakt.
Nyheter.
Men det är det jag säger, det viktigaste ändå. Kommer du ändå få reda på.
Mm. Alltså, och det är inte så att man är oansvarig, att man skulle liksom ignorera. Det handlar ju bara om att man måste vara noga med vad man, hur man portionerar ut sin energi.
Precis.
Så att nej, jag förstår det helt. Jag jobbar ju också med att jag behöver vara uppkopplad hela tiden. Och
ja, är det sant?
Tillbaka hela tiden. Så att det är också en utmaning.
Hur går det då?
Nej, men det är semi. Det går. Ja. Men ibland blir man ju väldigt, då vill man ju bara vara i fred. Typ.
Ja.
Mm. Och när det just kommer till typ input bara i överlag. Liksom.
Ja.
Behöver man ju stänga ner lite.
Mm-hmm, helt klart.
Mm.
Jag har ju fått lite frågor, Louise, ifrån våra lyssnare och följare. Och det har kommit en del frågor just kring hur det är att vara en högkänslig förälder till ett högkänsligt barn.
Mm.
Och nu vet jag ju att du väntar ett barn, så att eller du kanske har fler barn.
Nej, det är första.
Ja. Så det kanske är svårt att prata ur erfarenhet än.
Ja.
Men om man ser liksom till hur det var när du var liten med dina föräldrar, liksom, har du någonting där som du kan dela?
Nej, men när jag själv kom på att jag var högkänslig, då trillade jag på lätten ner, och det var ju såklart att mamma också är det. Men det har inte hon heller vetat om hela livet, tror jag. Mm. Eller hon förstod det mer när jag förklarade och så.
Mm.
Men jag tror bara i allmänhet så fungerar man ju ganska lik som vuxen och barn.
Mm.
Det är bara att det blir större som barn. Alltså känslorna och allting blir liksom mycket mer förstorade.
Mm.
Så jag tycker bara att det är viktigt att liksom uppmärksamma, om man vet med sig att sitt barn är högkänsligt, att uppmärksamma att den är högkänslig. Och liksom tillåta dem att känna känslor och vara frustrerade, vara glada, vara ledsna. Alltså allting måste få ta plats.
Mm.
Just för att det är så vanligt att man känner att man inte får känna de här stora känslorna. Att man inte, du måste formas i den här lilla boxen som är liksom, som gemene man är. Att man ska liksom sätta lite band på sig själv.
Mm.
Så att liksom låta barnen känna känslor. Och nu vet ju inte jag, men man kommer säkert tänka annorlunda sen när man har barn. Men det är klart att det är superfrustrerande och kan vara utmanande.
Ja.
Men liksom inte slå ner det och så liksom, inte den här borsta av sig och res på dig, borsta av dig knäna och hej hopp. Utan liksom så här, nu förstår jag att det här känns jobbigt. Alltså bara liksom bekräfta.
Validera.
Ja, precis. Men också ge tid att varva ner och få liksom tysta, lugna perioder och göra något kreativt, typ. Läsa, titta på någonting med hörlurar eller måla. Alltså någonting som bara gör att man kommer ner i varv.
Mm.
Och att man kan få göra det liksom. Man behöver inte alltid prestera, utan man kan också bara få sitta och kludda eller grejer med något man bara vill liksom sitta med ett tag.
Ja.
För alla återhämtar sig på olika sätt. Det är också en sån grej med högkänslighet. Det är så olika. Vissa kanske vill, jag har en killkompis som åker go-kart för att återhämta sig.
Aha.
Jag liksom går ut i skogen och typ lyssnar på fågelkvitter och sitter och stirrar ut. Inget liksom. Så det är jätteolika.
Ja.
Så länge man känner att barnet liksom tycker om det de gör, så är det en slags återhämtning.
Ja, men man kan ju fråga, vad vill du göra? Ja,
exakt.
Alltså, att kanske, för jag tänker också så här, det jag ser mycket i samhället nu, det är att många barn sitter med iPads och kollar olika program hela tiden och har tappat lite det här med att vara ute och leka och liksom använda händer, rita, måla. Nu pratar jag väldigt generellt, jag vet att det inte är så för alla såklart, men utifrån den bilden jag har så är det ju mycket mer digitala iPads och grejer som barn sitter och stimuleras med. Mm. Och jag kan känna så här själv, om jag bara pratar ur mitt perspektiv, sitter jag för mycket vid min mobil och min dator och TV, jag blir överstimulerad, jag får en stress i kroppen.
Mm.
Som högkänslig så kan det leda till att jag börjar känna ångest och börjar få lite panik. Och jag tror säkert att det kan vara samma för barn också. Och då för mig så är det så viktigt att släppa det faktiskt. Mm. Och att gå ut och göra någonting där jag får reconnecta med naturen. Det funkar för mig i alla fall. Men eller att få vara kreativ, att få rita eller få göra någonting där jag känner liksom att jag får röra på kroppen. Kanske dansa. Alltså dansa, röra mig till musik eller sträcka ut kroppen. Alltså att göra någonting rent kroppsligt.
Mm.
Jag också hjälper jättemycket om det är så att man har blivit överstimulerad.
Ja.
För det är ofta det jag tror man blir. Om det är så att man känner väldigt mycket att man blir överstimulerad på något sätt. Så vad kan man då göra då för att motverka det? Men jag tycker också det är så viktigt, precis som du säger, att man validerar barnets liksom känslor och även sina egna känslor. Mm. Men också att man kanske hittar någonting gemensamt. Så här, vad ska vi göra nu liksom, tillsammans? Vad kan liksom, du som förälder och ditt barn hitta på tillsammans? Kanske sitta och rita ihop eller gå ut på en promenad i skogen ihop eller vad det nu kan vara. Mm. Så att... att man tar den tiden för att återhämta sig. Precis som ja. Du säger. Det är super, super viktigt.
Sen tänker jag också lite typ det här med beröm och prestation och sånt där.
Mm.
Att ge beröm för typ ens kämparglöd.
Ah.
Inte för själva prestationen. Det blir ju sällan som man tänkt till slutändan. Men då vill man ju, alltså, jag tror det är viktigt att ge beröm för så här, gud vad du var liksom bra som provade igen. Och, alltså vet att man blir... Ja. Lite den återkopplingen istället ja. För vad fint du målar. Alltså för att det blir liksom, så har jag i alla fall upplevt det om jag ska utgå från mig själv. Att
uh-huh.
jag nog hellre vill ha den sortens beröm än liksom själva slutprestationen.
Mm.
För då blir det lite låst till, jag vet inte, det här med kreativa, det är väldigt svårt när det blir låst. Man vill kunna känna liksom att det är lite mer öppnande tror jag.
Mm. Att man inte behöver säga, nu ska du måla, du kanske ska måla en skog, utan så här, bara måla vad du vill. Alltså bara ja. Måla vad du vill så blir det jättebra. Att man inte behöver liksom sätta, precis som du säger, en slutdestination
Nej,
i sin prestation. För det blir ju också, precis som du säger där, liksom att jag tror det är mycket det som växer fram med den här duktiga flickan, duktiga pojken-syndromet. Att man får höra, åh vad du är duktig, du gör så fina teckningar och du är så duktig på att sjunga och du är så duktig på att bygga. Att man bara, åh gud, jag måste upprätthålla den här duktighetskänslan. Liksom, så att man typ är rädd för att göra fel. Liksom.
Exakt.
Ja. Så det kan sätta sig i så unga åldrar tror jag också. Så att det är så viktigt. Jag tror liksom att vara en högkänslig förälder är också liksom en superkraft. Gud, jag säger superkraft mycket i det här avsnittet. Men jag ser verkligen känslor som en superkraft. Ja, om man har en insikt i det helt enkelt. Men att man är inkännande i sina barn och inte liksom bara slår bort vad de upplever. För det fick jag liksom uppleva när jag var liten. Och jag vet att mina föräldrar inte gjorde det för att vara taskiga på något sätt. Utan det var bara så här, de upplevde inte... samma inre fantasivärld som jag gjorde. Och då hade de ingenting att relatera till. Och då såg de bort det som en icke-sanning. För det var en icke-sanning för dem. Men det var en sanning för mig. Och då hade jag behövt att de validerade det för mig. Istället för att säga. Nej men det där är bara någonting. Så ja.
Nej, exakt.
Mm. Okej, nästa fråga då.
Mm.
Hur skyddar man sig mot andras energier? Och ja, jag har fått lite olika frågor som är samma tema. Så här, hur man skyddar sig från att plocka på sig andras energier.
Mm. Som det som vi pratade om också där. När man är både HSP och empat.
Ja.
Det är jättesvårt.
Mm.
Men någonting som har funkat för mig. Alltså, i grund och botten är det att du ska känna dig själv. Och veta vad du mår bra av. Och fylla på med energi. Mm. Alltså det som energi då som... saker du tycker är roligt som liksom sparks your soul typ.
Yeah.
Men sen så finns det olika sätt man kan göra det på. Som sagt, det kan ju vara meditera, ta ett bad, måla, alltså åka go-kart. Men jag tycker det är så himla skönt för Nu har jag ju kommit ur det lite på senaste tiden. Men jag brukar göra så här visualiseringsteknik på morgonen. Och det kan man ju välja när man gör det. Bara för att så här tänka bort energi som känns mörkgrå, brukar jag kalla den. Där jag liksom så här går typ, men det, jag sitter och typ andas och blundar och andas. Och så går jag till ett ställe som är mitt happy place. Som, det kan ju vara vad som helst, beroende på vad man känner sig trygg med. Liksom.
Mm.
Men sen så bara visualiserar jag ett vitt ljus som kommer mot huvudet. Och liksom så här typ bara dra med sig all energi som jag inte känner är min. Och det är svårt att säga hur jag vet att den energin inte är min. Men jag brukar bara tänka att den negativa energin ska bort. Och så dras det liksom med ner i marken. Och sen så nästa ljus som blir liksom samma procedur, fast då är det guldigt och då är det mer energi. Alltså ny fräsch energi som liksom boostar den, fylls på. Och så byggs det upp liksom som en, tillsammans med att man fyller på med energi, så blir det också som ett skydd mot negativ energi under dagen. Liksom.
Ja, som en sköld.
Ja, och inte som en sköld så som att så här, jag kommer inte ta in någonting, men nej, att det som inte gynnar mig studsar lite tillbaka.
Ja.
Och sen brukar jag typ avsluta med, det är väl inte alla som kan se det, men naturligtvis se mig själv som liten. Mm. Ibland kan man ju tycka att det är väldigt svårt att visualisera det. Men om man kan se sig själv som liten, så brukar jag avsluta med det. Liksom så här, typ, fråga vad jag som liten behöver idag för att må bra. Typ.
Ah, ditt inre barn. Liksom.
Ja, precis. Mm. Och det är ett sätt som har funkat för mig i alla fall. Att liksom rensa ut och så här, starta dagen på ett sätt som, där jag har lite mer koll på så här, okej, hur mår jag nu? Och så om jag går till jobbet eller ut på stan eller vad som helst och kommer hem, så brukar jag jämföra med hur jag kände mig innan. Ah. Och då kan jag lite så här, okej, men nu kände jag mig lite så här stressad eller lite ledsen eller vad det nu kan vara. Och då kan jag känna att det gjorde jag inte innan jag gick hemifrån. Så då är det någonting som inte är mitt som
har
snappat upp. Typ.
Smart. Det där är jättesmart. Att checka in med sig själv på morgonen, för då förstår man ändå sin grundenergi.
Ja.
Och sen så när man kommer hem och känner sig annorlunda, då vet man att man antagligen har plockat på sig någonting.
Och då kan man göra samma procedur igen, vilket det funkar, för att typ avsluta dagen med det. Och komma tillbaka till den grundenergin.
Ja.
Så det är väl typ det som jag har hittat som jag tycker funkar. Annars tycker jag att det är ganska svårt. Men det handlar ju mycket om att checka in med sig själv, som du sa också.
Ja.
Och veta liksom lite ens grundenergi.
Mm.
Oftast känner man ju när man är liksom, man blir mer spänd eller typ man blir snabbare, mer reaktiv kanske, eller det är någonting som det blir en hårdare, en vassare vibration typ som man har.
Man reagerar mer liksom.
Ja, precis. Så att, ja, det är väl ett sätt som jag försöker värna om min energi på liksom, och inte suga åt mig allt för mycket. Eller det är klart att man gör det ändå, men inte så pass mycket att det blir för mycket och att man blir helt slut.
Mm. Jag tycker det var jättebra. Alltså väldigt, alltså också enkelt. Alltså det är inget jättesvårt och avancerat, men väldigt så här effektivt för att förstå liksom sin grundenergi kontra energin kanske i slutet på dagen när man har ute och träffat människor eller varit på jobbet eller gjort andra grejer. Så brukar det ju vara en väldigt tydlig indikation om det är något som har skiftat, att det inte är ditt i så fall. Men jag tycker också det är superbra och jätteenkel grej också att jobba med intention. Alltså att sätta en intention i början på dagen. Att idag ska jag stå i min energi. Och allt som inte är mitt ska rinna av mig helt enkelt. För att det blir väldigt mycket, alltså din energi avgörs mycket av den intentionen du sätter under dagen. Och jag har märkt det tydligt själv hur stor skillnad det är på de dagarna då jag börjar med att sätta en intention. Det kan vara olika varje dag. Kontra de dagarna jag inte gör det. För det känns liksom som att när jag gör det så är det ett sätt för mig att värna om min energi. Och värna om liksom mig själv. Och sätta mig själv först. Liksom, istället för att bara gå och plocka på mig allting. För det har jag fått höra när jag gått på många så här healing och gränsningar. Så här, du måste sluta plocka på dig alla andras energier. Jag bara, men hur gör jag det liksom? Ja. Och då har att jobba med intention hjälpt mig mycket. Men också faktiskt att jag tar med en kristall som jag programmerar på morgonen där med den intentionen. För då blir det som en påminnelse hela tiden. Att okej, gå inte in i det där, backa, rensa. För att man kan släppa på allting som inte är ens egna, kan man släppa på. För det tillhör inte dig själv. Ibland så kan man behöva hjälp, kanske med en healer eller vad det nu kan vara. Om det är väldigt tunga grejer man har plockat på sig. Men för det mesta så kan du bara sätta intentionen att allting som inte tillhör dig ska lämna. Och att man gör en slags visualisering då, som du berättade, Louise. Kan man göra på massa olika sätt. Men kristaller märker jag också är liksom ett kraftfullt verktyg som hjälper en med den här processen. Och som jobbar med den påminnelsen. Alltså nu har jag en lemur i en kvarts här. Men jag brukar faktiskt, alltså dels... Jag dras mest till min shungit eller rökkvarts. Alltså de här mer rensande, absorberande kristallerna. Mm. Det är liksom som att när jag tar upp en rökkvarts eller en shungit så är det som att du är som en gås. Alltså vatten bara rinner av. Ja. Det är som att när jag håller i den här rökkvartsen så visualiserar jag att den liksom impregnerar hela mitt yttre skal med sån här avstötande medel. Som bara låter allting annat rinna av. Men det brukar vara ganska effektivt.
Ja, alltså man behöver ju också, det är så lätt tycker jag att glömma av. Alltså så här, att man står upp för sig själv. Ah. Så man behöver lite små påminnelser liksom inemellan. Ja. Och då är det jättebra att ha en liten påminnelse i form av en kristall. Eller vad man nu vill, om man vill ha en lapp eller vad man vill.
Ja.
Men det tycker jag är jättebra påminnelse.
Vad har du för favoritkristaller?
Alltså jag har ju ett eget kit.
Ja, just det. Du har ju ett hos Ola Moon, eller hur?
Ja, exakt. Ja. Så jag får ju säga alla dem i det kittet, det är min favorit.
Ja, men berätta.
Jag gillar nog ändå, alltså citrin gillar jag väldigt mycket.
Oh.
Just för att boosta sin energi. Jag typ påminner mig själv om att jag är bra som jag är. Men sen gillar jag också, jag har en turmalin kvarts som ska liksom, kan påminna en om att skydda en mot negativ energi eller så här, blockera, ta bort hinder som gör att man inte liksom, lever sin sanning typ. Så de är ändå mina favoriter, men också för att jag gillar svartvit väldigt mycket och den är svartvit liksom mönstrad.
Men vad har du för fler kristaller i ditt kristallkit?
Sen har jag amazonit och aprikos, agat och ametist. Är det fem? En, två, tre. Ja, det är fem. Precis. Mm. Så de har också, det är också lite så här för att typ, man vågar tala sin sanning och grunda sig och komma ner i varv och slappna av.
Mm.
Mycket av det som högkänsliga behöver.
Ja, verkligen. Men turmalinkvartsen fick inte vara med i den kittet.
Jo, den är med.
Så den är med.
Amazonit, aprikos, agat, ametist och citrin. Så det är fem
stycken. Ja, det var fem. Ja. Okej. Ja, men helt underbart ju. Jag älskar kristaller. Så att det är verkligen ett tips som Louise nämnde där. Jag vet att det var väldigt många som frågade. Det har kommit in mer nu efterhand också om hur man kan göra för att inte plocka på sig andras energi eller värna om sin egen energi. Så visualiseringsövningar, sätta intentioner, programmera en kristall, men också känna in liksom, lite då under dagen. Hur mår jag just nu? Är det någonting som har skiftat? Okej, vad kan det vara? Är det någonting jag kan släppa? Så att det är så viktigt att ta ansvar för sin egen energi. Och inte gå in i den här offerrollen som jag själv har varit väldigt mycket i. Att det är så, det är liksom, man kan hamna väldigt mycket i att man inte har möjlighet att påverka sitt välmående. Men det har man alltid. Så att det är bara extra viktigt som högkänslig att man faktiskt prioriterar det, tror jag.
Mm. Ja, det får jag jättemycket DM som också.
För det?
Att det är liksom, ja men lite det här, hur slutar jag vara högkänslig som jag sa i början, det är det värsta som hänt mig. Typ.
Nej.
Men jag kan fatta, vissa olika länder så är det inte, vi är ändå ganska långt framme i Sverige med att kunna prata om och vara högkänslig och känslig och ja.
Mm.
Det är inte alla länder som är lika, som har kommit lika långt. Så att jag förstår att det kan vara svårt i vissa. Men det jag tycker är så synd, för att det finns så mycket som är så himla fint och bra. Och som du sa, det är en superpower så länge man liksom har lärt sig och lärt känna sig själv och hitta rätt verktyg.
Men vad svarar du då liksom för de som har det kanske lite jobbigare, som inte bor i Sverige kanske? Liksom vad har du för tips till dem? om sin hangar.
Alltså det är ju så svårt tycker jag att ge tips när man inte har någon att prata med som... Alltså de kan inte ens prata med sina närmsta typ syskon eller föräldrar, inga vänner, ingen accepterar att de pratar om det eller att de är högkänsliga. För det är inte, ja, men lite som det också kan vara här i vissa branscher, typ att man, det är så här snabbfotat och man ska vara hungrig och du vet, alltså hela kämpaglar. Så alltså det, jag igen, det beror på lite vad de skriver. Oftast kan det också vara att de har lite djupare problem och då brukar jag liksom... Det kan inte jag, jag är inte utbildad att ta på mig dem, så brukar jag liksom hänvisa till någon de kan prata med som kan ge rätt verktyg. Men just när det kommer till högkänslighet så är det bara, alltså, jag försöker bara uppmuntra dem att fortsätta vara sig själva och våga liksom sätta gränser och stå på sig och ja, lära sig så mycket som möjligt om personlighetsdraget, just för att kunna fylla sin ryggsäck med saker de behöver för att, ja, må så bra som möjligt, även om det kan vara en utmaning då. Så att, ja, det är svårt tycker jag också att ge tips när man, det liksom inte riktigt kanske finns alltid någon väg ut för dem, om man ska säga. Eller det inte finns en accepterande miljö kring det, för det känns också som att det är jätteviktigt att ha någon i alla fall man kan liksom andas ut hos. Men då blir det lite att de gör det hos mig då. Eller mitt konto får stöttning och hittar andra som känner samma.
Men vilken enorm skillnad du, alltså ditt konto måste göra för just de personerna som inte har någon annan. Att de, du har ändå byggt upp ett helt otroligt stort community runt liksom, alltså HSP. Att det, ja, du ska verkligen liksom ta åt dig, alltså ett sånt fantastiskt jobb du gör. Jag har inte ens tänkt på det liksom. Jag har ju verkligen tänkt på att, alltså utgått från mig själv, i Sverige är det så himla öppet och accepterande för det mesta liksom. Men säkert i andra liksom, länder kanske i... Alltså jag bodde i Dubai innan och typ de liksom länderna i Mellanöstern där, det är inte lika accepterat att vara så känslosam, eller att det kanske inte är liksom normen helt enkelt. Men att hitta liksom communities, kanske online då, precis som ditt, och försöka hitta likasinnade där som man kan prata med, det måste ju ändå underlätta lite grann, kan jag tänka mig.
Ja, känna att man inte är ensam. I det man känner i alla fall. En liten del.
Och det är ju liksom bara ett bevis om man tittar på ditt konto. Alltså hur många har du? Över 80 000? Eller hur många har
du? Jag tror det är 80-81 eller sånt där. Jag
har 81 000 människor bara på ditt konto liksom. Så det är ju, det är så många som känner. Känner helt enkelt.
Ja. Ja, men det är också typ skönt att kunna bidra till att det faktiskt pratas mer om det. För jag har ju märkt att det har blossat upp ganska mycket mer. Alltså både i, alltså media pratar om det, men också andra konton. Så att, det är jättebra. Det gör bara att fler kan känna sig mindre ensamma, tror jag. Och få mer förståelse för det.
Ja, det är så bra. Du gör ett fantastiskt jobb, Louise. Verkligen.
Tack så mycket.
Och för er som inte vet var man hittar dig någonstans, var kan man hitta dig någonstans?
På Instagram. Då är det highly sensitive underline eller underscore. Jag vet aldrig vad man säger. Person.
Exakt.
Så highly sensitive online person på Instagram. Enkelt. Och jag har också ganska mycket så här, typ gratis guider och lite tips och grejer som man kan ladda ner. Så det finns mycket gratis material om man är peppad på att lära sig mer och göra lite övningar och sånt där. Skojsigt.
Ja, vad bra. Ja, men jag kommer ju såklart länka till dig i det här avsnittet så att alla som lyssnar enkelt kan hitta till Louise. Men Louise, det har varit så underbart att få prata med dig och det är så spännande att vi ändå har gått igenom ganska liknande grejer.
Verkligen. Samma uppväxt.
Ja, exakt. Verkligen. Det har varit så härligt att få prata med dig. Tack snälla för att du var med.
Ja, tack själv. Detsamma.
Och för er som har lyssnat, tack snälla för att ni har gjort det. Ni vet att ni hittar podden både där på Spotify, i audioformat, men den finns ju även på YouTube. Så att gå in och lyssna där ni känner att ni får mest utdelning av det helt enkelt. Men jag får bara önska er en helt fantastisk morgon, eftermiddag eller kväll. Eller när ni lyssnar så ses vi igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.